får vi säga fri då. Allesammans. Tack. Kär Jesus. Ja, det är så mycket som händer som man blir. Man, vad ska man säga? Det är som att varje dag på något sätt är avgörande. Kära Jesus. Vi har fått i våra händer och vi har fått tiden. När jag läser Bibeln så förstår jag att tiden är en gåva. Och Paulus skriver att vi ska ta vara på varje tillfälle. Och så skriver han, tiden är ond, eller dagarna är onda. Och det ser vi verkligen. Men fokuset är inte på de onda dagarna, utan det här, ta vara på. Just att i allt, under alla omständigheter, så finns det ändå något som behöver prioriteras. Det står i Bibelns sista bok också just det här, försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Tiden är kort, tiden är dyrbar. Och tiden är något som många vill lägga beslag på olika sätt. Det finns i Bibeln olika begrepp för tiden. Dels har vi det här. Jag tänker de gamla grekerna, de använde det här ordet kronos exempelvis. Det är det här kronologi, alltså det här som man, ja, det har sin början, det har sin gång så att säga. Man fyller sina dagar med olika göromål. Det kan vara sånt här som sitter i ett mönster och vi har olika aktiviteter och så vidare. Det är ett av de här orden, kronos. Och sen har vi ett annat uttryck i Bibeln som heter kairos. Det är också ett uttryck för tid. Men det handlar om mera om speciella händelser, speciella tillfällen som inte kommer igen. Alltså något som man vet, nu ska det hända något. Och sen är det tillfället förlorat. Och det är något jag funderat på. Vi får tillfällen. Och just det här att kunna se, att kunna vara uppmärksam. Det här händer nu. Jag ska ta ett exempel. Vid ett tillfälle så sa Jesus till sina lärjungar att de fattiga, de finns där alltid. De har ni alltid omkring er och ni har all möjlighet att hjälpa dem. Och det ska ni göra. Det kommer alltid att finnas människor som är fattiga, orsakade av fattigdom, nöd, smärta och så vidare. Hat, terror, krig. och all den här orättfärdigheten som vi ser. Sjukdomar och lidande. Och allt det här kommer att fortsätta ända tills Herren själv manifesterar sig. Det är, och här har vi en del av uppdraget också. Bibeln talar ju mycket om hur vi bör förhålla oss till just lidande människor på det sättet. Det här, när Jesus sa det här, de fattiga har ni alltid bland er, då var det som svar på en kritik. Det var hans egna lärjungar som kritiserade en kvinna som kom med en alabasterflaska, som bröt sönder den, alltså en förmögenhet, och öste över Jesus. De var förbittrade på henne att hon kunde göra på det sättet, på Jesus som inte hindrade henne. Men då förklarar Jesus varför hon gjorde det. Och det var ett sånt här tillfälle, ett sånt här kairos, som vi ska använda tidsbegreppet då på grekiskan, som var där och då. Och det hade en enorm betydelse, just att hon bröt sig in i den här gemenskapen som var där. Hon passade inte in på något sätt, men hon visste att Jesus är där och jag har ett uppdrag till honom. Hon tog vara på tillfället. Och Jesus, han sa till och med att det här ska överallt där evangelium predikas, så ska det här berättas. Och det är ju sant. Det är en berättelse som inspirerar på många sätt. Jag ska lyfta fram två andra personer som vi möter tidigt i evangelierna. Det är Simeon och Hanna. Det var ju två åldringar som de la märke till något som de absolut flesta missade. Just det här att man kan fråga sig, hur kunde de känna igen Messias när Josef och Maria kom där med det lilla Jesusbarnet? De kände igen, de visste. Och någonting hade ju lett fram till det här, att de var så uppmärksamma, att de var så alerta. Just det här att Messias skulle komma, det var ju ett huvudämne, en huvudfråga egentligen för hela Israel. Det var ju något som följer genom skrifterna från första Mosebok och framåt. Vi har ju redan bland de första människorna den här profetian, kan vi säga, som är så känd, första Mosebok 3:15, där vi läser så här: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud, du ska hugga honom i hälen. Det är något som så tydligt pekar fram mot Jesus, som visar att en dag ska Messias komma. Och såna här löften om en slutgiltig lösning för Guds folk, för alla folk, de finns utspridda i hela skriften. tillsammans med profetior som direkt uttalar att han ska komma. Guds folk hade ju väntat i tusentals år på en kommande messias, på den kommande frälsaren. Och jag tror att den här väntan, den fanns där hos Simeon och Anna. De levde i den. Den fyllde deras liv. För att använda de här uttrycken då, kronos. Det var ett liv, ett kronos de hade, alltså som formade deras sinne, deras tankar och hjärtan utifrån det här. De levde i ordet, i löftena som de tog till sig och trodde på. Kära Jesus. Det finns ett uttryck i Ordspråksboken, kapitel 13 och vers 12. Jag tycker passar så bra in på just Simeon och Hanna. Det står så här: utdragen väntan tär på hjärtat. Uppfylld önskan är ett livets träd. De fick ju verkligen vara med om en utdragen väntan. Man hör många säga idag, som man sa på Bibelns tid, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Man hör ofta föraktfullt det här: ja, men ni har sagt så länge nu att Jesus ska komma. Men det finns en sanning. Han själv har sagt det. Utdragen väntan tär på hjärtat. Det kan vara påfrestande. Det kan vara att man fylls med tvivel på olika sätt och blir trött. Men så står det: uppfyll önskan är ett livets träd. Och livets träd är ju Herren själv. Så den här vördnaden och förundran som både Simeon och Hanna uttrycker när de håller i Jesus barnet, det vittnar just om det här. De väntade. De såg. De fick möta honom. Vi ska läsa den här texten i Lukas 2, från vers 25. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning, som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. När man läser det här förstår man att Simeon, han kände till Guds löften. Han levde i det som Gud hade lovat genom sina profeter, genom skriften. Och han väntade på uppfyllelsen. På ett sätt som jag tror vi har mycket att lära av. Han såg, förbidade, förtröstade. Han trodde. Skriften säger exempelvis att Jesus skulle födas i Betlehem. Det står det, jag ska lyfta fram några utav väldigt många profetior. Det står i Mika 5:2. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Jesus skulle födas i Betlehem. Det är möjligt att Simeon hade nåtts av de här ryktena. Det här som skedde i Betlehem. Men han levde i det. Det står i Jesaja 7:14 att han skulle födas av en jungfru. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Emanuel. Ett annat bibelord, Hosea 11:1. Här står det att han skulle kallas ut ur Egypten. Ut ur Egypten kallade jag min son, kan vi läsa där. Det här hade ju inte ägt rum. Men det var med i löftena, i profetiorna. Och så psalm 2, vers 12, står det så här. Ge sonen hyllningskyss, så att han inte vredgas och ni går under på er väg, för hans vrede kan snabbt blossa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Alltså, vi möter här Guds son, ett löfte om sonen. Och så har vi det här, vi ska ta med till Jesaja 9:6, där vi ser hur Jesus presenteras som Gud själv. Det står, för ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Några axplock, några profetior. Och så tänker jag på den här åldrige Simeon som väntade, som bidade. Det hade gått tusentals år i den judiska historien. Och så får han klart för sig. Messias kommer. Tiden är inne. Det finns löften om riket. Det här som man kan läsa så mycket om. Hur man längtade efter just Guds rikets inträdande. Slut på lidandet. Och så vidare. Det här levde Simeon med. Det här levde Hanna med. Halleluja. Hugsvalaren eller helbrejdagöraren som skulle komma. Ska vi läsa Jesaja 35 också? Vers 4. En oerhörd profetia. Säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Jesus. Det står, Gud kommer med hämnd. Och det är sant. Herren ska själv stiga ner och hålla dom, kan vi läsa. Men han sände sin son Jesus, som kommer och frälser er. Det var den här förlossaren, den här messias, den här frälsaren som Simeon såg framför sig. Det är så oerhört. Tidpunkten också, det var så oerhört. I Jerusalem på den här tiden så fanns ju templet. Det man hade byggt på i 46 år, kan vi läsa. Det fanns där. Och Daniel profeterar att Messias skulle komma innan templet skulle förstöras. Men sen talar han om en förstörelse av templet, och det ser vi också att den ägde rum år 70. Och så vidare. Det finns många, många fler profetior och på olika sätt, både poetiskt uttryckta och i salmerna, ordspråksboken och så vidare, och genom profeterna. Och så tänker jag, Simeon och Hanna, de kände till det här och mycket mera. Och det här tror jag var ett kronos, alltså något som formade deras liv till att vara alerta. De levde i det. Vi har hört det här uttrycket ibland. Just det här att leva i tillkommelsen. Att vänta. Att ett liv i väntan. Vara alert och vakna. Och just det här av Guds sinnelag. Och det här hjälper oss att förstå tidens tecken. Att inte dras med i all oro, att dras med i alla strömmar som kommer på olika sätt och vill fånga upp oss. Nej, vi har ett fast ankare. Vi har en fast grund. Vi har fasta löften. Vi har ett hopp. Kära Herre Jesus. Ja. Simeon och Hanna, de kanske hade hört att Jesus hade fötts i Betlehem. Jag vet inte. De kanske till och med har hört delar om Marias mirakulösa berättelse här. Att det var Guds son som hade fötts. De hade kanske nåtts av nyheterna om herdarnas upplevelse, änglarnas budskap och så vidare. Man kan se olika ledtrådar, det kan staplas på varandra och så blir det till ett vittnesbörd. Men sen tänker jag, allt det som inte hade hänt, som Simeon profeterade om. Hur kunde de veta allt det här han skulle göra? Hur han skulle bota sjuka, hur han skulle lida, hur han skulle korsfästas och så vidare, hur han skulle dö. De såg inte honom utföra ett enda mirakel. Men ändå visste de att han var löftets barn. De visste. Och hur visste de detta? Vi ska påminnas om det. För att det är också ett löfte till oss. Just det här att kunna se det världen inte kan se. Att kunna skåda in i saker som ingen annan egentligen kan förstå. Vi väntar Jesus. I Lukas 2 läste vi i vers 25 så här. Att Simeon, då han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och Israels tröst är ju Messias. Och så står det, den helige ande var över honom. Och det här är avgörande. Den helige ande var över honom. Lukas berättar det här. Och också att han var rättfärdig och gudfruktig. Och det här hänger ihop. Simeon var inte perfekt, men han vandrade på Guds vägar. Och Guds ande vilade över honom. Kära Jesus. De visste. För anden uppenbarade. De väntade med förväntan. Vi ska läsa om Hanna här också i Lukas 2:36. Det står så här. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Hanna profeterade, står det här. Och det här var en tid, ska vi också tänka på, när profetians röst egentligen hade tystnat. Det var en tid på 400 år, vi kan läsa, där det saknades profetia. Men så kommer den här åldriga änkan och blir ett Guds redskap och får föra fram budskapet om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Hennes tid, alltså hennes kronos, det hon levde i, det hon var uppfylld av, det avgjorde att hon tog vara på och kände igen honom i den här stunden. När han blev framburen där vid templet. I detta kairos. Ta vara på tillfället. Se, just där, höra Guds röst. Herre, vad vill du idag? Vad är nästa steg? Kära Jesus. Den helige ande, det är inte något väsen bara, det är inte bara någon psykologi eller någon tanke eller någon teknik på något sätt, utan det är Gud själv, det är en person. Gud tar sin boning i sina tempel, i den som tar emot honom. Den som säger ja till Jesus blir ett tempel åt den helige ande. Och här kan vi läsa många, många berättelser i Nya testamentet. Hur Guds ande, eller Jesu ande kan vi läsa om. Hur den öppnade dörrar, den stängde dörrar. Den ledde Paulus exempelvis. När han var på väg till Asien så hindrades han åka dit av Jesu ande, står det. Sen öppnades en annan väg. Och evangelium nådde in i Europa. Kära Jesus. Det står till och med så här i Romarbrevet 8 och 9. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Och så här, den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Vi tillhör väl Jesus? Vi är frälsta av nåd. Och då har vi Kristi ande. Vi har den här ledstjärnan i våra liv. Vi har den här kraften, den här hjälparen. Halleluja. Och den här vägvisaren som kan uppenbara för oss och hjälpa oss att ta nya steg och så vidare. Det står, eller Jesus han talade om anden och sa att han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Det var också ett löfte som Jesus gav till sina lärjungar. Han ska visa er vad som kommer att ske. Och det här känner jag ett starkt behov av i våra dagar. Den här profetian om dagar som kommer. Gode Gud i himmelen. Människor vandrar i oro och töcken. Osäkerhet och man har inget hopp för framtiden. Man har ingen vision. Och det här kan vi drabbas av på olika sätt. Men Herren är densamme. Halleluja. Själv känner man att man behöver stanna upp för att lyssna till Gud. Gode Gud, vad vill du? Vi vet vad han vill på ett sätt, men just det här. Hur ska jag kunna bli tillgänglig mera? Men genom allt så är vi inte lämnade att kämpa på egen hand. Han sände specifikt sin ande. Halleluja, för att hjälpa, trösta, leda. Förvandla oss inifrån och ut. Tack gode Gud. Kära Herre Jesus Kristus. Amen. När man läser olika tider i Bibeln så ser vi. Vi kan ta Elia exempelvis. Han levde i en speciell tid. Han fick också ett speciellt budskap. Elia, han fick vid ett speciellt tillfälle. Vid ett kairos kan vi säga, för att använda de här uttrycken. Så fick han träda fram inför kung Ahab med ett domens budskap. Det kommer inte att regna förrän jag säger det. Han fick. Det här var där och då. Sen kan vi följa Elias liv. Hur han kommer i svåra svackor. Han vill till och med ta sitt liv. Han tycker att allt hopp är ute. Men så får han möta Gud på ett nytt sätt. Och Gud visar, här är vägen. Men han hamnade i en situation. Och när Gud talade till honom så var det inte i stormen. Det var inte i elden och det var inte i det här voluminösa. Men det kom en stilla susning. Kan vi höra den stilla susningen i allt sål som vi rör sig i? I allt som vi omges av, i alla budskap som vi nås av. Är vårt kronos så pass stabilt, eller vad man ska säga, att vi är tränade andligt sett då, att kunna fånga upp de här kairos, den här Guds speciella tidpunkt. Jag vet tillfällen som man själv har varit med om under åren som har gått. Man har kanske påtagligt upplevt att nu, det här måste jag göra just nu. Och så gör man inte det. Så ser man sen att, men oj, titta vad jag har missat. Och det händer. Men Gud ger kraft. Han upprättar. Och han vill leda oss framåt. Det är löften som vi har. Kära Jesus. Hela världen skakar av oro. Vilket budskap behöver vi nå fram med? Vi behöver inte förklara allt som händer. Det vet människor ändå. Det lever man i. Men vi behöver få fram det här hoppets budskap. Jesus kommer. Det är hela mänsklighetens räddning på olika sätt, men kommer inte Jesus tillbaka, då är det ute med oss alla. Men han kommer. Och just det här ropet, Maranata, kom Herre Jesus. Vi får bära det inom oss. Vi får leva med det. Och låta det forma våra liv och beslut. De steg vi tar och så vidare. Så får vi fyllas med det här himmelska kairos. Just det här, han kommer. När då? Snart, säger Bibeln. Snart, säger Jesus. Jesus själv säger, jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Just det här, att greppa tag i det här stabila vi har hos Jesus. Halleluja. Till sist det här. Ha Herren kär. Det är en hemlighet. Den man älskar vill man behaga. Vill man leva för. Vill man ge sig ut för. Ha Herren kär. Maranata. Amen.